Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Avanza-podden. Det är 25 augusti när vi spelar in det här och det är löning och du har haft ditt uppesittarkväll igår, Niklas. Hur känns det?
Det känns väldigt bra. Som vi har längtat, lönen har aldrig varit närmare augusti 2021. Nu är den ju faktiskt till och med redan här. Spännande, kul att komma igång. Kul att sammanfatta sommarbörsen också och någonstans vara tillbaka och se höstbörsen framför sig. Klyschigt, men det är sant.
Ja, men lite nystart. Jag har alltid haft mer känsla av nystart så här efter sommaren än vad jag har faktiskt vid det nya året. Utan nu är det liksom, det är nu man fick ett nytt penskrin när man gick i skolan och man satte lite mål och sådär. Och jag har kvar den känslan nu. Och därför så tycker jag att det passar väldigt bra det här avsnittet som vi har idag när vi tänkte podda med Börsveckan som ju har liksom nystart av Börsveckan-portföljen. Så välkommen hit Gabriel och Peter från Börsveckan.
Tack så mycket.
Tack, kul att vara här.
Riktigt kul att ha er här också. Det här blir ett riktigt härligt avsnitt. Vi tillsammans rivstartar hösten. Johanna, de som lyssnar på det här inser ju också att du nu är tillbaka fysiskt i studion. Det är inte distansinspelningar längre. Jag har varit lite sjuk också så att jag har väl flås som en 90-åring om ni hör det kanske på min röst här under avsnittet. Men låt oss sammanfatta sommarbörsen ändå. Man brukar ju säga att det kan vara lite stökigt. Brukar kunna vara lite stökigt. Det har varit rejäla volymer under sommaren. Börsen är upp 8,5%. Åtminstone är det storbolagen. Ni är ju mera för små och medelstora bolag. Det kommer vi komma in på. Men er bild av sommarbörsen?
Nej, men sommarbörsen är ju lite speciell. Vi skrev en krönika i sista numret här inför uppehållet om att man ska beakta en del faktorer som är speciella för just sommarbörsen. Och där finns en faktor som likviditet till exempel. Att det i vissa fall kan vara väldigt låg likviditet, framförallt i små och medelstora bolag. Men också det speciella är att vi har haft ett coronaår bakom oss och det kommer komma Q2-er som i mångt och mycket är ganska lätta. Där är lätta jämförelsetal då jämfört med hur det såg ut för ett år sedan. Och precis som vi misstänkte eller som vi hade förväntat oss så var ju Q2-rapporterna väldigt starka överlag. Sen är det en blandning av bolag som har presterat lite dåligt och det är ju de här som inte missgynnade särskilt mycket av corona utan tvärtom var coronavinnare. Många digitala bolag när man satt hemma då och konsumerade online och så vidare. Och det fick man också se i vissa fall. Jag tänker på vissa e-handlare som hade väldigt tuffa jämförelsetal. Men på det stora hela, industribolagen och den stora massan krossade så att säga, de kom in med mycket, mycket starka siffror, men det är också på grund av de här lite lättare jämförelsetalen då. Så att sammantaget en bra börs. Börsen var väl upp nästan 10% från det att vi stängde tidningen i början av juli. Så att, och det var ju det är ju väldigt väldigt starkt. Starkare än vad vi kanske hade förväntat oss. Men så är det. Det är en bred återhämtning där ute och bra rapporter. Och
det är väldigt intressant att se, som Gabriel är inne på, vissa rapporter då starka. Men sen i sektorer så har det väldigt stora skillnader bolagen emellan också. I spelbranschen har vi ju, ja det har varit några smällar, till exempel Kambi som tappar sin nyckelkund. Men annars tänkte man på jämförelsetalen så var ju sport, det försvann ju helt i Q2 i fjol. Så att Kindred hade ju enorma tillväxtsiffror när man har väldigt stor andel sportspel. Detsamma kan vi då förstås. Men där var det intressant att se att Kindred växte även kasinodelen. Medan till exempel bolag som Betsson tappade och Angler var väl det största sänket där som sa att de tappade väldigt mycket till aktörer som även erbjöd sportspel. Och sen i datorspel och mobilspel så var ju Stillfront hade en katastrofrapport medan bolag som Embracer fortsatt växer. Byggmax, en coronavinnare som väldigt många trodde skulle få svårt att leva upp till jämförelsetalen, men även här överraskar man positivt. Så det är stora skillnader på bolagsnivå.
Men skulle man säga där att från att vi egentligen såg botten under coronakraschen till den här rejäla återhämtningen till att det idag är lite mer av stockpicking ändå. Det är tunn luft såklart efter en rejäl uppgång och det krävs mycket tillväxt kanske för att försvara värderingar på sina håll. Men jag tycker ändå att det känns som att det är mer av stockpicking just nu, att vissa aktörer går det jättebra för och andra går det inte alls speciellt bra för i samma bransch, att det liksom inte är synkroniserad uppgång.
Mm. Ja, vi ägnar oss alltid åt stockpicking, men som du är inne på, det kanske är viktigare än någonsin med en sån här orolig omvärld med halvledarbrist, vi ser fraktpriser som skenar, du får inflation på insatsvaror, så kanske är det de bra bolagen som kan föra vidare kostnadsökningarna och bibehålla eller öka marginalen, medan de sämre kanske snarare måste ge efter lite där.
Vi kommer ju att komma in på Börsveckan-portföljen som ni har tagit fram nu här precis när vi kickstartar igång hösten. Vi kommer inte prata om Kambi i den portföljen, men ändå, det är ju många ägare där självfallet. Peter, du har stenkoll på den här typen av bolag. Vi såg att vi fick en kalldusch här under sommaren. Aktien var väl ner någonstans 30%. Och här tänker jag att det är ju en rätt rejäl nedgång. Jag tror att en och annan fick lite kalla kårar kanske, om det är så att man är aktieägare i bolaget. Hur ska man tänka där? Det finns ju en annan förvaltare nu som menar på att man har tappat förtroendet. Förtroendet har fått sig en knäck. Man lämnar aktien samtidigt där den har kommit ner jättemycket. Värderingen är lägre. Hur tänker du i ett sånt fall?
Det kan bli ett väldigt svårt fall, för det är som du är inne på, i och med att man tappade Penn nu, det är tredje storkunden. Vi hade 888, DraftKings och nu Penn. Så att trenden går emot att de stora vill ha sportboken i egen regi. Och då är frågan, kommer Campbell liksom bli den här, blir man inte relevant marknaden, i och med att så fort bolagen har vuxit i en viss storlek, då överger man Campbell. Och så får Campbell med bygga upp en ny mindre aktör. Och så tappar man dem. Men det finns fortfarande väldigt mycket små aktörer som behöver Kambi, för det krävs ändå en ganska stor verksamhet för att kunna drifta en egen sportbok som är riktigt kvalitativ, som ändå Kambi betraktas som kanske marknadsledande. Sen är det dock så att nu vet man inte riktigt vad som händer, för kontakten med Penn löper ju till 2023, kanske 2024 någon gång. Så att man hamnar lite i ett vakuum här, där man inte riktigt vet vad så att säga Kambi presterar utan den här intäkten. Men man kommer ju ändå få en bra kassa, en balansräkning med en stor nettokassa som kommer öka under de här åren. Värderingen som ni är på halverades ju, eller så gjorde den inte det i och med att Penn, som var tillväxtmotorn i USA, då försvann. Så att det är ju knepigt att räkna på, men du har samtidigt nya stater öppnar upp, man vinner nya kunder. SB Tech som blev förvärvat av DraftKings, de är inte lika aktiva i upphandlingarna. Kan hända att några av deras gamla kunder går till Kambi istället. Så att överlag är vi ändå positiva, men det är ett knepigt läge.
Någonting vi har sett i år är att storbolagen har gått oerhört bra. Man pratar om OMXS30 som ett av de absolut bästa indexerna i världen. Var i full fart under galoscherna för gamla PRO-ligan, om man får vara lite elak. Ni fokuserar ju på små och medelstora bolag. Har temperaturen varit lika het där?
Ja, svårt att säga, men ja, det tycker jag väl att det har varit. Det har ju varit bra fart på små och medelstora bolag också, men det är ju som du säger, det här börsuppgången har ju drivits av framförallt de här storbolagen då, och det är inte så konstigt, för att det var ju de som också drabbades väldigt hårt under pandemin, många verkstadsbolag som tappade oerhört mycket och så vidare. Så att så jag tycker det är ganska naturligt, och vi tittar ju lite grann på OMXS30 som en slags måttstock på hur värderingen överlag ser ut på börsen. Det är ju det enklaste att ta fram de nyckeltalen, tycker vi, och det är ju en replika av Avanza Zero, kan man säga. Så att vi har en snurra där som vi uppdaterar veckovis, och den visar att värderingen är ungefär på 18 gånger nästa års förväntade vinst då. Så där har vi också fått in Evolution och Sinch i OMXS30, och de driver ju upp vinsttillväxten, så att, men också värderingen ska man tillägga. Så att tittar man på OMXS30 så är det P18 på 2022 års vinstprognoser, och där förväntas vinsttillväxten vara 5-6%. Och tittar man på hur vinsten förväntas utvecklas i år, alltså 2021, så är det ju en fantastisk vinstutveckling på 30%, och det är inte så konstigt med tanke på de här jämförelsetalen då som vi möter. Men exkluderar man Evolution och Sinch så går P-talet ner till närmare 17,5 där omkring. Men då kommer också vinsttillväxten ner på runt nollan jämfört med 2021. Så det är beroende på hur man vill se det där, men nu är det ett faktum att de ingår där, och då ska man ta det som det är.
Ja, skönt att de har kommit in där också, och det är ju klart att vi har ju faktiskt andra karaktäristika på på OMXS30 den senaste tiden, det är ju mera tillväxt. Jag tycker den siffran är väldigt spännande. Ni säger där att vinsttillväxten, den förväntade, går ner närmare nollan. Att vi ser att det är två rejäla tillväxtmotorer som faktiskt finns i indexet, har kommit in vid årsskiftet och vid halvårsskiftet nu senast. Så man brukar ju säga väldigt mycket bank och verkstad, men uppenbarligen även två tillväxtmotorer här.
Mm. Precis.
Innan vi går vidare här så ska jag bara be om ursäkt om det är lite så här grymtningar och märkliga ljud i bakgrunden. Så är det min 5 veckors Julia som har lite gubbstånk och stön för sig. Så att det är inget annat märkligt ljud.
Det är väldigt mysigt. Det ska börja sig tid. Vi välkomnar henne. Varmt välkommen till podden, får man väl säga.
Mm. Men temat för den här podden är ju ändå omstarten av Börsveckan-portföljen. Börsveckan är ju en tidning som ni och några andra aktieanalytiker skriver i. Men ni kan väl bara lite kort berätta av vad Börsveckan-portföljen är för något, om det är någon lyssnare som har missat det. Och sen så kan vi gå in på hur ni tänker i år när ni satt ihop årets Börsveckan-portfölj.
Mm. Absolut, Börsveckan, vi är ju fokuserade på aktieanalys och vi har två modellportföljer som vi kallar i tidningen. Börsveckan-portföljen är en av dem, utdelningsportföljen är en annan. Vi har nämnt utdelningsportföljen vid något tillfälle i podden för den som är intresserad, men nu ska vi fokusera på Börsveckan-portföljen och det är ett stående inslag i tidningen varje vecka. Här ingår våra bästa case för stunden. Vi analyserar ju väldigt många bolag. Jag tror att vi har ett snitt på ungefär 350 analyser per år och ungefär hälften brukar vara köpråd. Men det är inte alla som kvalar in i den här portföljen, utan vi försöker välja ut det som vi tycker har högst uppsida till en behärskad risk. Och sen är det alltid en portfölj och där ingår ett portföljtänk med diversifiering över olika branscher, diversifiering mellan stora stabila bolag och små lite mer volatila bolag. Så att sammantaget ett tiotal bolag som vi tror lite extra på och de håller vi extra koll på. Gör löpande avstämningar efter varje rapporter. Tanken är att vi inte ska göra så många transaktioner, utan helst ska vi behålla de här aktierna från start till slut. Och ser man på hur det har varit de senaste åren så har transaktionstakten också minskat väldigt mycket. Och vi tror på de här casen och därför så låter vi dem vaska igenom, som man säger, och där vi så att säga tar delårsrapporterna som ett avstämningsläge då. Så att det är väl vad hela portföljen egentligen går ut på, att visa ögonblicksbilden på de bästa casen vi har just för tillfället.
Vi ska låta er gå igenom liksom lite hisspitchar för de 11 innehav som platsade i årets portfölj. Men innan det tänkte jag bara, jag noterade att ni hade 20% kassa när ni satte ihop den här portföljen. Varav denna relativt stora kassa, i alla fall om man ska gå till den här placerarartikeln där ni pratar om era egna personliga kassor, då var det ganska mycket fullinvesterad. Men här har ni alltså 20% kassa.
Ja, det finns egentligen flera anledningar. Börsveckan-portföljen löper ju då från augusti till juli. Och ofta är det ju ett stort återkommande inslag. Vi byter inte ut hela portföljen, vi byter ut delar. I det här fallet så hade ju Instalco och Sinch till exempel stigit i värdering under sommaren, så då bytte vi ut dem. Sen hade vi till exempel Humana i portföljen också, men de rapporterade nu på fredagen.
Precis.
Så att vi gjorde tidning på torsdag och då vill vi inte ta in ett bolag där vi inte vet siffrorna i rapporten. Mm. Och sen har vi faktiskt en gedigen bänk här, så vi har flera intressanta case som vi vill kunna köpa in då kommande veckor och inte då liksom lura läsare och köpa någonting nu som vi då blir tvungna att sälja för att byta till ett nytt bolag. Men avsikten är att vara fullinvesterad, så vi är inte sådär bäsade på marknaden så vi känner att en kassaposition är motiverad.
Okej, så det är mer att liksom kunna ta tillfället när det dyker upp här under hösten.
Ja.
Mm. Vad säger vi? Ska vi ta och gå igenom lite från årets portfölj?
Det tycker jag. Jag tror att det är ganska många lyssnare som sitter och väntar på det här. Åh, ge oss hisspitcharna. Mm. Vilka är de mest spännande caserna? Vi kommer att leverera. Ni kommer att leverera.
Mm. Man kan säga så här att för den som har tidningen så finns det ett avsnitt som heter Därför äger vi dem. Och där finns en sammanfattning kring alla de här casen som vi tar in i portföljen. Men om man drar igenom en liten hisspitch, så som Peter var inne på, så inleder vi med en kassa på nästan 20%. Vi har en gedigen bevakningslista som vi kommer återkomma till så småningom, så att ambitionen är att omsätta den här kassan till bra case.
Finns anledning att prenumerera på tidningen alltså?
Mm. Och om man börjar med den första, jag kan dra igenom de casen rakt upp och ner, så kan vi samsas Peter och köra den här lilla pitchen. Men första caset är BHG Group, det är alltså gamla Bygghemma. Det är en gedigen e-handlare som växer väldigt fint, har gjort det i många, många år. De har byggt ut en gedigen plattform, är väldigt breda inom e-handel, till skillnad från många av de här små spelarna som har kommit nyligen till börsen, som till exempel Desenio, vad har vi mer, Pierce Group, Rugvista, extremt smala aktörer inom e-handel. Här har du hela en bred palett utav produkter, och gör det själv segmentet är väldigt stort för dem, men också heminredning, och de köper bolag på löpande band. Har väldigt höga ambitioner, ska nå 20 miljarder i omsättning så småningom. De taktar 13 miljarder inklusive det här sista förvärvet som de gjorde utav Hyma, tror jag det heter, skog- och trädgårdsprodukter. Vi gillar det här caset. De är en aktör som konsoliderar en väldigt fragmenterad marknad. Och som sagt, de står inte och faller med ett produktsegment, utan det här är en bred aktör med bevisligen god historik. Har växt ungefär 20-25% de senaste åren. Och en aktör som faktiskt också sticker ut när man tittar på den här sista rapporten, där de faktiskt växte 15% organiskt. Det är riktigt starkt givet att det här var en coronavinnare i den bemärkelsen att många konsumerade online förra året under pandemin. Så att trots tuffa jämförelsetal så växer de 14%, 15% organiskt. Totalt med förvärv ligger de och taktar över 30%. Marginalen är lite svårare att prognostisera tycker jag, men vi har sett att det kommer en liten sättning i Q2. Bruttomarginalerna hålls intakta, men det är på rörelsenivå som tar lite extra kostnader med integration av de här förvärven, och sen har det varit lite motigt där med inom supply chain då, fraktpriser som har ökat, och de köper in väldigt mycket från Asien då och säljer vidare. Så att, men jag tror att trots konservativa estimat så räknar vi med att det här bolaget kommer kunna generera en god vinsttillväxt både i år och nästa. Och man får det här för multipla kring 17 gånger EV/EBIT då, där vi inkluderar nettoskulden inklusive alla tilläggsköpeskillingar också. Så lite extra konservativt sådär, men det gillar vi. Vi gillar att ha säkerhetsmarginaler. Ett bra case som vi ser det, och ett case som också en aktie som har fallit lite grann i den här rotationen bort från digitala vinnare till just industri och bank och så vidare, som vi har sett här under sommaren lite grann, har kommit ner från 190 till ungefär 130 kronor, och där tyckte vi att det är bra köpläge.
Jag kan tänka mig att en och annan kanske funderar kring om det bästa är bakom oss. Vi har fixat och snickrat hemma, vi har kanske byggt altan och allt vad det kan tänkas vara. Finns det fog att vara orolig för att vi har det bästa bakom oss?
Ja, alltså det är klart att riktigt så här starkt bör ju inte fortsätta vara när pandemin är över. Vi kan få ut och resa mer. Men man ska också komma ihåg att den här kundtillväxten man har haft, och folk som har startat byggprojekt har inte blivit klara heller. Så att det finns nog en hel del mer att ta av framöver. Och om vi pratar Byggmax så är faktiskt värderingen där inte högre än ungefär 5 gånger rörelsevinsten just nu. Skuldfri balansräkning. Så att även om det blir lite sämre framöver så är aktien fortfarande väldigt billig.
Ja, det är fascinerande. Och med tanke på det då, från BHG till Byggmax. Här har ju de också pratat lite grann om men det här bolaget är upp 51% sedan årsskiftet. Vi har ju sett att det har varit en dramatisk uppgång i många priser. Brorsan är i branschen, han skickade en lista, han sa att de här får du inte sprida. Det enda som inte steg 20%, 30%, 40%, 50% och inte bara en gång utan 2 och till och med 3 gånger, det var gips. Men väldigt mycket har blivit väldigt dyrt. Här pratar Byggmax om att de ändå är en lågprisaktör och har positionerat sig som en lågprisaktör. Så även om jag som kanske ska vidareutveckla min altan och göra den lite finare. Det svider ju att priserna har gått upp, men i relativa termer kanske det då är härligare att gå till en aktör där priserna bara gått upp lite grann. Det här sa ju de att det här har gynnat oss, håller ni med?
Mm. Ja, nej men så är det ju. Och sen tror jag att bygger du altan till din villa så har villapriserna stigit också, så du får igen de pengarna snabbt. Och bygga altan är ju faktiskt inte en större utgift heller. Så det är jag inte orolig för, och som du säger, om det då skulle börja svida i plånboken, då är jag ju en lågprisaktör vinnare. Och Byggmax höjde ju sin bruttomarginal en smula också, så man kunde ju föra vidare prishöjningarna på trä. Mm.
Vi gillar ju också att vara lite grann contrarian. Alltså, Peter har ju följt Byggmax rätt länge nu, och förväntningarna är väldigt låga och har varit så egentligen sedan förra året. Så väldigt låga multiplar, och vi tycker oss ändå se att bolaget har tagit permanent bättre, så att säga, jobbat upp lönsamheten och liksom effektiviteten i bolaget och så vidare. Och för varje rapport som kommer så får vi en liten bekräftelse på detta. Och vår tes är lite grann att det här är alldeles för låga förväntningar, så att vi ser en uppsida samtidigt som balansräkningen är urstark alltså, och skulle kunna medge en stor extrautdelning om man så skulle vilja det. Så att det är väl också det att man ska ibland våga gå emot det som lite grann ratas av marknaden i den bemärkelsen att det är väldigt, väldigt låga vinstmultiplar på det här.
Vad är den största skillnaden mellan BHG och Byggmax då? Jag menar, i förra så fick vi ändå höra att det är med förvärvscase framåt. Och här är det liksom väldigt låg värdering, det är mycket slantar, extra utdelningar. Är inte de med på samma bana och konsolidera marknaden?
Den största skillnaden är ju att Bygghemma har ju, det är bara online som de säljer. Byggmax har ju börjat bygga ut sin online-försäljning, men de ligger ju långt efter fortfarande. Och det är ju också en trigger på lite sikt att de ska börja få ordning på online-konsumtionen. Men Bygghemma är ju en mycket, mycket bredare aktör. Mycket bredare. De säljer ju soffor och säljer trädgårdsprodukter och you name it liksom. De har ett 30-tal olika varumärken, olika sajter. Och Byggmax är ju mycket mer smala. Och Virke är ju det som är core business. Men vi menar att det finns ett bra case i bägge de här. Man betalar mycket mer för Bygghemma i multiplar, men man får en helt andra tillväxtförutsättningar också över tid så att säga. Och en aktör som ivrigt konsoliderar en väldigt fragmenterad marknad. Och här tror vi också på att det är en strukturell tillväxt. Folk konsumerar mer och mer online för varje år som går. Och det här är en aktör som har tagit på sig, de sitter i förarsätet och vill konsolidera den nordiska marknaden och kanske så småningom även ute i Europa.
Ja, fast även Byggmax har ju börjat nu. Man har varit lite rädd där efter fiaskoförvärvet av Skånska Byggvaror 2016 som totalt sänkte aktien. Och ja, det var inte bra. Men nu har man ändå fått ordning på balansräkningen. Man har gjort ett litet förvärv av ett danskt bolag, och nu gjorde man ett förvärv av ett norskt bolag då, som säljer kakel och klinker. Så att balansräkningen tillåter ju förvärv, och man kommer att vara lite försiktig där. Men ändå, det börjar bli kanske begynnelsen av en liten förvärvsstory även där. Mm. E-handeln i Byggmax, den är mellan 20-30% av omsättningen, men den är lite speciell för det är mycket sån här click and collect, så att du kanske väljer ut vilken trall du ska ha, sen åker du och hämtar dig i varuhuset. Så om det är e-handel eller inte kan man väl diskutera, men helt klart en tillväxtmotor där också.
Det var lite case på hemmar fixar trenden båda. Sen har ni också lite viktning här i portföljen, så är mot byggsektorn. Ni har JM, ni har Byggpartner, någon mer, SBB fastighetssektorn. Mm. Är det något case ni vill plocka upp där? Och vänta med SBB, för det vet jag att det känns ju som Börsveckans favoritcase år efter år efter år. Så vi kan spara den hisspitchen till sist.
Jajamän. Ja, men det är så. Det är precis som du är inne på. Portföljen är lite tiltad mot byggsektorn kan man säga. Vi har ju lilla Byggpartner som ett jag brukar kalla det typiskt BV-bolag. Lite sådär att den seglar under radarn. Ganska litet bolag. Nu är de förvisso uppe och nosar på nästan miljarden i börsvärde, men har länge liksom verkat utan att synas. Och ett extremt välskött bolag från Dalarna. Och de har en jättefin historik, har kunnat jobba upp lönsamheten i en väldigt tuff bransch. Och det här initierades redan förra året utav dåvarande vd då, Fredrik Leo, där man var väldigt tydlig med att nu ska vi prioritera tillväxt, lönsamhet framför tillväxt. Och trots att omsättningen faktiskt backade 3-4% under 2020, ett tufft år, så lyckades de ändå höja lönsamheten i bolaget, och det ser vi som ett kvitto på att det här arbetet börjar ge resultat. Trenden har fortsatt in i första halvåret 2021. Man kom in med rekordhöga marginaler i Q2, och det här bolaget har alltid drivits med en stor nettokassa. Det har alltid varit 15-20% av börsvärdet har varit nettokassa i princip. Vi anar, eller vi i samtal med bolaget så där, så känner vi att det här kommer inte bestå, utan de kommer nog omsätta den här kassan. Antingen att det blir lite större utdelningar eller att man börjar förvärva lite mer. De har börjat förvärva lite mindre bolag, men har fortfarande väldigt mycket kvar att göra. Det ska tilläggas att det är samhällsfastigheter och hyresrätter framförallt som de bygger. Så att det är ungefär 90% av orderstocken är mot samhällsfastigheter och hyresrätter. Så det borgar för en stabil tillväxt framgent. De har bra fart i affärerna. Handlas fortsatt i väldigt låga multiplar. Ungefär 8-9 gånger om man justerar för den här stora nettokassan då på våra prognoser för 2022. Så att här ser vi mer uppsida.
Vad skiljer Byggpartner mot liksom de stora drakarna? Vad är deras vallgrav?
Deras vallgrav är väl det som de kallar partneringmodellen. Alltså dels är de så pass små att de är exponerade mot i princip samhällsfastigheter och hyresrätter. De här stora aktörerna är ju mycket mer breda, liksom dels geografiskt men även över olika segment, och de bygger ju kontorsfastigheter och allt möjligt som innebär lite högre operativa risker. Det här bolaget, de sysslar i princip med det är hyresrätter och samhällsfastigheter, och deras motparter är i princip kommuner uppe i de norra delarna av landet. Nu börjar de närma sig Storstockholm också, men framförallt är det som är core business för dem. Och den här partneringmodellen innebär att man kommer in väldigt tidigt i arbetet med kunden och kan så att säga på ett transparent sätt redovisa för alla kostnader till exempel. Jag hade ett samtal med nya vd:n Sture Nilsson strax innan sommaren, och apropå det här med cementkris och virkespriser och allt det här, den här kostnadsinflationen som har varit, och han menar att de har kunnat parera för det här på ett väldigt bra sätt, och just för att det är så transparent med motparterna, och han menar att det här bolaget står klart bättre rustat än de övriga byggbolagen för att kunna parera för de här stigande kostnaderna, och han har ganska lång branscherfarenhet, och vi har sett det även i rapporterna faktiskt, att de har kunnat absorbera de här kostnaderna på ett väldigt bra sätt.
Ja, men spännande. Man hade ju också varit roligt att se om Byggpartner hade kunnat teama ihop med Fastpartner. Det känns ju som två delar i en värdekedja. Jag menar här också lönsamhetsmässigt, som ni sa här, jättehög lönsamhet. Vad är rimligt att anta framåt? Kommer de också kunna drabbas av det här att vi ser jättehöga marginaler, hög lönsamhet nu, att det faller tillbaka?
Alltså, det är en hög lönsamhet för branschen, men det är ju, i absoluta tal är det ganska, det är ju runt 4% kan man säga, men det är ju bra för en sån aktör. Vi räknar inte med några rejäla lönsamhetsförbättringar framgent, utan vi räknar med att det här kommer fortsätta växa ungefär 10-15% som en slags genomsnitt per år framöver, och kan man bibehålla marginalerna någorlunda så ger det en bra vinsttillväxt till låga multiplar.
Men som jag förstod där också, att det känns lite grann som att det bubblar i bolaget till att kanske göra någonting lite mer än små förvärv här, med tanke på att de har en stor del av en stor kassa i förhållande till market cap. Som ni sa, som ofta haft under lång tid.
Absolut.
Men att det nu bubblar lite mer.
Ja, nej, men det är vår bedömning faktiskt. Det ska tilläggas att det här bolaget har alltid seglat upp som ett toppcase när man tittar på utdelningsbolagen. Alltså de gillar ju klart över 5%. Så att så även om de inte skulle göra något, så får man en bra kudde på nedsidan, tycker jag.
Och det här är ju en mindre spelare I andra ringhörnan så har vi ju en ganska stor spelare. Vi kommer ihåg 2017 när det var riktigt, riktigt surt där ute till, när det kom till bostadsutvecklare. Då trodde man knappt det fanns en morgondag. Nu är ju situationen och världen kanske lite annorlunda. I andra ringhörnan har vi såklart JM. Den är också med i portföljen. Hur resonerar ni kring den?
Ja, det, först ska jag bara säga, genomgående har faktiskt ganska starka balansräkningar i portföljen. Och vi vill gärna se att man gör någonting av dem, som Gabriel inne på, utdelning här i Byggpartner. Byggmax av innan också. JM är inget undantag, utan man har en stor dold tillgångsmassa i form av landbanken med byggrätter som har förvärvat långt bak i tiden. Och därför har också JM klarat av att hålla en bra lönsamhet även när marknaden blir lite svagare, för man har de här befintliga byggrätterna. Man behöver inte förvärva dyrt som uppstickarna behövde göra. Och JM är inte dyrare än en P13 ungefär. Kommer man tillbaka till senast jag hade en het marknad, så där vi nu är tillbaka rent prismässigt, så kommer de vara ungefär P10. Och med byggstarterna har gjort att det tar ju alltid fördröjning på några år innan, så att säga, man sätter spaden i marken tills det står nyckelfärdigt. Sen har man också enligt avgående finanschefen då, nästan 5-6 miljarder i överskottskapital, så att man gör aktieåterköp. Man kommer förmodligen höja utdelningarna. Sen såg vi att SBB, som vi då gillar, gick in som huvudägare här, har fortsatt köpa aktier. De kan ju då köpa ungefär 9% till av bolaget innan de utlöser en budplikt. Så att det finns en liten skyddad nedsida där, tror jag också.
Men hur ska man tänka kring det också? Nilja går in här. Spåna ut lite grann. Ni har ju ändå hyfsat bra koll. Han rattar ju ändå SBB som ni har som favoritbolag. Och den här nyheten möttes vi av här under sommaren. Vad var er första reaktion?
Nej, alltså det var väl inte oväntat. Ilja köper ju rätt mycket bolag, och i och med att man köper över 20% så får man ju det som ett intressebolag också då, så man kan lägga in sin andel av kassaflödet, vilket eventuellt kan vara en fördel för kreditbetyget sen. Jag vet inte exakt om de kommer att justera för det här eller inte, men SBB äger även bolag som inte gör vinst, så då har man strax under 20%, och det kanske inte är en slump. Och jag tror man också ser just att SBB är ju väldigt kreativa och duktiga på finansiering, så att de kan säkert hitta en hel del synergier med JM då. För att om Ilja drev JM skulle han inte driva det så här välkapitaliserat. Det är ett som är sagt.
Sen är det också att JM har ju länge varit ägarlöst, ja. I princip. Det är väldigt många fondbolag, men ingen riktigt så aktiv ägare, huvudägare, som kan så att säga visa vägen framåt. Och nu kliver SBB in, och de har ju tydligt sagt att det är mer än en finansiell placering, så att säga. De köpte ju ungefär 20% i Heba, en annan bostadsutvecklare på börsen, och där var det väldigt tydligt att vi placerar över likviden helt enkelt i Heba. Men i det här fallet är det tydligt att de ser tydliga synergier också på lite sikt. Och JM är ju en väldigt stor aktör i Storstockholm, där SBB också satsar väldigt mycket och har en väldigt intressant byggrättsportfölj. Så att ja.
Så ert bett är att SBB kommer fortsätta köpa aktier i JM?
Ja, det tror jag absolut. Det har vi sett under juli, att de köpte aktier för ungefär 400 miljoner, vill jag minnas. Och där tror jag att det kan komma fler köp, och det är också precis som Peter säger, att det gynnar ju även SBBs, alltså redovisningsmässigt så att säga. Man ökar ju förvaltningsresultatet och så vidare. Och sen är det lite grann så där att över tid vad som händer med JM-innehavet, men det kan ju gå snabbt, det har vi ju sett i SBB. Det är inte helt orimligt att tänka sig att så fort kreditbetyget är i hamn så kan man faktiskt, eventuellt skulle man kunna plocka in hela JM. Kapacitet finns onekligen.
Finansiell förlovningsring där, hör jag.
Någonting, så det ska man hålla koll på vad gäller JM. Något annat som ju är i högsta grad aktuellt för bostadsutvecklarna och byggbolagen, det är ju den här cementkrisen, som man får kalla det, som har blåst upp här under sommaren, där cementtillverkningen i Slite är lite omtvistad och inte säker att den kommer att få fortsätta, vilket skulle slå hårt mot hela Sveriges byggindustri. Och man har talat om att det liksom knappt kommer gå att bygga någonting om vi inte, om det inte får ordning på den där frågan.
Och gruvindustrin har jag också förstått. För man behöver det där för att smeta in på väggarna i gruvorna så att det inte rasar och sådär. Det har jag aldrig tänkt på.
Nej. Men hur den liksom ändå stora frågetecknena, det, hur påverkar det er syn på JM?
Nej, det är verkligen en nyckelfråga. Även insatspriser skulle kunna medverka till dyrare byggkostnader. Det hade de inte sett någonting av nu. Cementkrisen fick man ju nu anstånd 8 månader. Och det är en liten för stor fråga för att det här ska kunna fallera, tänker vi. Men too big to fail. Mm. Ja, nej, det, men det är ett orosmoln. Mm. Så att man får bevaka den frågan noga faktiskt. För det kommer leda till förseningar i byggstart. Det går inte bygga någonting utan cement egentligen. Mm. Så att det kan ju bli kostsamt ifall det skulle bli förvärrat.
Här har vi Byggpartner, mindre spelare, upp 38% sedan årsskiftet. JM, väldigt, väldigt stor spelare, upp 8,7. Vad är det, bara storleken, eller vad är det som förklarar den rejäla skjutsen i Byggpartner och den egentligen sämre utvecklingen jämfört med index naturligtvis då i JM sen årsskiftet?
Ja, det är väl delvis två olika djur, höll jag på att säga. Men alltså Byggpartner är ju en ren byggaktör så att säga. Den går ju likställa med Skanska och NCC. JM är ju bostadsutvecklare och det är ju delvis ett spel på Stockholms bostadsmarknad kan man säga, där de drar in majoriteten av rörelsevinsten. Men sen är också att liksom Byggpartner är en liten nischspelare, som sagt, samhällsfastigheter, hyresrätter, och det, de har otroligt mycket i pipeline och har kunnat bygga på lite grann i fred sådär, oberoende av allt annat som händer i storstan. Så att lite det skulle man säga.
Just alltså avkastningskrav på hyresrätter är så oerhört nedpressat nu. Så att man ser de utvecklarna som bygger och behåller egen regi får en högre värdering.
Precis.
Medan JM säljer ju allt de bygger. Och de kunde till och med omvandla ett bostadsrättsprojekt till hyresrättsprojekt och gjorde över 30% reavinst på den. Mm. Så att det, ja, det är verkligen så att pensionsstiftelser och alla möjliga institutioner som söker liksom, trygga kassaflöden, då där är det hyresrätter som gäller. Mm. Eller skog har vi också sett upp värdering om.
Vilken lada som helst i vilken håla som helst, som jag nämnde här innan, att fastighetspriserna har gått väldigt...
Jag bara tillägga det sista också, att IM är ju alltså som aktie är den väldigt volatil trots storleken. Vi såg igår under tisdagen där att Value Guard kom med lite statistik på bostadspriserna, och då var det ner 3-4% i IM på lite svagare siffror, så att jag inbillar mig att den är lättare att trada också, en lilla Byggpartner som liksom helt seglar under radarn. Fler aktörer, marknadsaktörer som är inne och spekulerar i JM skulle jag säga.
Ja, man brukar ju säga att som du har varit in på här, att JM är ett derivat på Stockholms bostadsmarknad. Vi har ju ett annat bolag också som är en småspararfavorit. Det är Embracer. Vi har många bolag som har favoriserats i gamingvärlden, men vi har väl kanske inget bolag på Stockholmsbörsen som är en sån pass solklar favorit bland väldigt många kunder hos oss. Vad är caset där? Den här har ju letat sig in i portföljen.
Ja, I mean, Embracer är ett spännande bolag som har varit en framgångshistoria utan dess like nästan på börsen, med Lars Wingefors som bygger upp det här med förvärv efter förvärv. Och det är också intressant att se nu, som jag var inne på tidigare, Stillfront, Paradox, svaga rapporter. Embracer växer ändå 10% organiskt. Jag tror 80% kom från katalogförsäljningen, så det var inte att man hade ju lyft från Biomutant och Valheim, men ändå så har man liksom en sån stor katalog av spel nu, så man står inte och faller med ett enskilt spel. Sen är det ju alltid med Embracer lite böcker med redovisningen och vad som egentligen är ett representativt rörelseresultat. Man investerar ju så att säga väldigt mycket i spel och aktiverar då kostnader för utvecklarna, så att kassaflödet hänger inte alls med rörelseresultatet. Så det här är väl knäckfrågan, samtidigt som man inte vet riktigt vad det blir av förvärven på sikt. Men man förvärvar ändå, jag tror de senaste förvärven var runt 6 gånger rörelseresultatet. Man får ju sätta stor tilltro till Wingefors och övriga ledningens förmåga att hitta de här förvärven, och hittills har det varit väldigt bra. Så att vi tar helt enkelt rygg på ledningen här och tänker att det här blir nog bra på sikt, samtidigt som strukturellt växer i branschen också bra. Alltså datorspel, även in i mobilspel ska tilläggas. Porterar ju spel från dator eller dator till konsol och så vidare. Så att det är en väldigt bred aktör nu. Och vi tror att ändå man ska ha exponering mot ett ökat spelande i världen.
Är det det som liksom särskiljer dem och gör att ni föredrar dem framför konkurrenterna? Bredden och förtroendet för Vingefors?
Ja, det är en väldigt viktig parameter. Det är det. Mm.
Så Paradox, Stillfront, den typen av bolag?
Ja, Stillfront har ju förvisso kommit ner nu. Den har halverats, tror jag, från toppen. Så den kanske man ska ta en närmare titt på.
Kanske finns på den där berömda bevakningslistan som ni har.
Ja, och Paradox är ju då väldigt nischat mot de här hardcore-strategispelen och har en trygg bas av spelare. Men har haft lite problem nu och lagt ner spelprojekt och ja, den är alltjämt ganska högt värderad. Så att, nej, vi tycker nog att Embracer är bäst risk-reward i sektorn.
Sen är det också, om man återgår till det här med portfölj, tänk att vi, jag menar, Embracer är vår exponering mot en väldigt het bransch som vi tror väldigt mycket på. Sen är den svåranalyserad, precis som Peter är inne på, med en mängd olika studios och så vidare. Och det är svårt att bena ut nu med den storleken som Embracer har skaffat sig. Men här får vi liksom Lars Vingefors affärsnäsa. Vi får även en, som sagt, en mycket intressant exponering mot en het bransch. Och man ska inte heller glömma bort att Embracer är ner ganska mycket från all time high nivåer kring 270 som uppnåddes under våren. Och det är också lite av en timingfråga i den här rotationen som har varit. Embracer har ju tappat väldigt mycket, precis som Stillfront och alla de här andra aktörerna. Men vi tror att här finns det ändå en väldigt frisk kärna och att de kan fortsätta så att säga driva på den här konsolideringen som vi har sett i gamingbranschen.
Mm. Så vi tar inte hänsyn till det här digitala opiumet som man pratar om från kinesiskt håll. Nu tror inte jag att de kanske har en superstor exponering mot Kina, men ingen våt filt över sektorn heller efter det här utspelet som jag tror att man backade ifrån.
Mm. Men det finns väl alltid en liten regulatorisk risk. Man har ju pratat om sådana här lootboxes i spel också som skulle kunna förbjudas. Men ja, det finns ju risk i alla sektorer och här ändå. Så det är inte skyhögt värderat. Vi tycker väl kanske att det är någonstans runt 20 gånger kassaflödet på nästa år. Så det är dyrt, men det är inte liksom helt omöjligt att räkna hem det även på de nivåerna.
Mm. Givet tillväxten då, som sen. Ja. Mm.
Jag tycker det är lite intressant det här ni kommer in på portföljtänket. Vi har haft liksom hemmafixartrenden, vi har haft byggbolag, gamingbolag där med Embracer. Sen så kommer ett Ferronordic in och även Investor, lite mer liksom konjunktur. Båda de två kanske. Är det något bolag där som ni vill nämna? Och sen när vi pratar Investor så måste ni nämna någonting om det här med substanspremie, substansrabatt som ju har pratats väldigt mycket om här under sommaren.
Ja, Ferronordic är en udda fågel och det är ju bara ett cykliska bett verkligen. Men det är också Ryssland.
Ja, det känns jätteudda för Börsveckan måste jag ändå säga.
Ja, det blir ju ett Börsveckanbolag på grund av värderingen. Det är inte mer än 7-8 gånger årsvinsten.
Okay.
Samtidigt som man tar mark i Tyskland också, ungefär 20% av omsättningen kommer därifrån. Och där gör man faktiskt förluster fortfarande. Mm. Så att i Ryssland har man en marginal på 12% ungefär. Medan i Tyskland är det förluster, så att på koncernnivå är det någonstans runt 8-9. Mm. Så att vi tror att man kan fortsätta bli framgångsrika även i Tyskland, och då finns det en väldigt stor uppsida om man så att säga kan ta bort den här förlustdelen. Mm. Och jag tror inte att det blir någon större konkurrens i Ryssland. Man har visat genom åren att man har gjort det bra. Så att vi tycker det är ett intressant val.
Mm. Och den här låga värderingen då, trots att de har stigit 60% year to date.
Mm. Ja. Men av de växte tror jag runt 50% i lokal valuta, 30% i kronor då. Det är den här Rysslands problematiken. Så att ska man justera för landsrisken så kanske multiplen skulle vara närmare 11-12 kanske. Mm. När det var ett svenskt bolag. Och då är det ju fortsatt billigt men med väldigt hög tillväxt. Mm. Så vi tycker ändå att man får bra valuta för pengarna.
Här får man ju cyklisk exponering som sagt, och vi någonstans så vill vi ha det i portföljen. Vi tror att den här återhämtningen kommer fortsätta, alltså världsekonomin kommer tuffa på och så vidare, och det tar emot att köpa Atlas och Sandvik till de här multiplarna på över 20 eller vad det är. Vi har inte ens tittat på dem i ärlighetens namn, men kunnat liksom snabbt fastställa att det är väldigt höga förväntningar. Höga multiplar på väldigt höga vinster. I Ferronordic så får vi en helt annan multipel, men ändå en väldigt stark tillväxt. Och det är också ett bolag som väldigt mycket, liksom, väldigt snabbt ratas av många investerare
på grund av Ryssland.
Det är en Rysslands stämpel på den, men någonstans måste man beakta värderingen i det hela också och förväntningarna, och det är det vi gillar att göra, att nörda in oss i bolag och se och förstå affärsmodellen. Och sen är ju grundarparet fortsatt väldigt aktiva, dels som storägare men också operativt, och det gillar vi också i kombination med en stark balansräkning. Så att vi känner att det är en ganska begränsad nedsida trots allt, trots den här fina kursuppgången, men där uppsidan kan fortsätta vara väldigt fin framåt, ett år framåt då, så att säga.
Så mindre landsrisk skulle man väl egentligen kunna säga också, om det är så fortsatt framgång för Tyskland, så 20% av topline.
Definitivt.
Och det är klart, när den där börjar visa vinst också, då kanske risken sjunker ändå lite mer. Mm. Det jag tycker är lite intressant där, det är väl också att de är ju återförsäljare av Volvo VC, Volvo Construction Equipment. Och det är ju Volvo-människor bakom bolaget, och det var en liten polett som trillade ner för mig när jag träffade bolaget också, att det är väldigt mycket Volvo-människor som är återförsäljare i ett helt annat bolag för Nordic i Ryssland, men som har bakgrund från Volvo också. Spännande och jobbigt att höra att ni inte ens vill titta på de andra som kanske finns i portföljen.
Ja, det är inte bara Volvo, nu har faktiskt fått Sandviks anläggningsmaskiner också på den ryska CS-marknaden. Kazakstan är väl den stora vid sidan om Ryssland. Mm.
Men lite exponering mot de här stora cykliska jättarna får ni via Investor.
Precis. Investor är ju ett jättefint bolag med jättefin historik. Det kan man ganska snabbt konkludera. I Investor så får man också lite rabatt faktiskt. Trots att hela investmentbolagssfären har gått som en raket här, och det är höga premier överallt och så vidare. Men i Investor så får man lite mer än 10% substansrabatt. Men du får också en väldiversifierad portfölj. Du har ungefär 70-30-75-25% i fördelning mellan noterade bolag och onoterade bolag då. Så att vi tycker att den rabatten är tillräckligt hög för att vi ska gilla Investor. Du får en väldiversifierad portfölj som sagt, men också så att säga en blandning mellan stora välskötta bolag som Atlas Copco, kanske Sveriges finaste bolag, men också lite bank får du där i SEB. Du får lite AstraZeneca. Du får tyvärr skulle jag säga EQT också på köpet. Det är ju väldigt högt värderat som stand alone då så att säga, men det är inte mer än 10% utav substansen, så den får slinka in så att säga. Sen får du Mölnlycke i den onoterade, Patricia Industries och alla dess noteringar, så att en väldigt fin blandning faktiskt till rabatt, och det är lite av en kassaposition skulle jag säga.
Ja, och kan ju tillägga också där att det är inga förvaltningskostnader i princip om du skulle jämföra med en Sverigefond.
Precis.
Kompetent ledning, förvaltning. Mm. Och som du är inne på, EQT är 10%. Ja. Vi har 10-12% rabatt. Man får EQT på köpet helt enkelt.
Ja, absolut.
Nu sålde de ju nyligen Grand Group också med Grand Hotel här för en tid sedan. Får in en slant pengar där. Tror ni att det finns en press att vi kommer få se ännu mer aktivitet kanske i den onoterade delen? Jag tänker främst på Kinnevik som ändå har transformerats ytterligare en gång så att säga, mera fokus på onoterat, på snabbväxande innehav framåt. Tror ni att nu har vi ju sett att innehavarna i Investor, de har ju varit cementerade under lång tid och lär ju förmodligen fortsatt vara så i framtiden också, men på marginalen tror ni att vi kommer få se lite ökad aktivitet där, eller kommer det vara same as usual?
Ja, men jag tror att mycket av den här, jag menar historiskt så har ju Investor handlats till betydligt högre rabatter. Det är ju, har ju varit stundtals har ju varit 30%, 35%. Men det är mycket av den här maktrabatten tror jag som har försvunnit i kombination med väldigt het börs då, och starka inflöden till olika fondbolag som sen investerar i Investor. Men vi anser ändå att de har visat prov på att de inte är särskilt sentimentala längre. Precis som de var liksom för många år sedan. De har ju gjort grejer i portföljen, noteringen av EQT, Atlas Copco, avknoppningen, vad heter det här? Epiroc, sorry. Och också grejer i ABB tillsammans med Gardell. Så att jag tycker det, de visar prov på att det är inte bara makten som spelar roll, utan de börjar visa att de vill skapa värde för aktieägarna på ett helt annat sätt än hur det såg ut för 10 år sedan.
Så det är inte makten framför allt?
Kanske lite grann, men inte i lika hög utsträckning som det var tidigare skulle jag säga. Och det kanske är det som också har gjort att rabatten faktiskt kommit ner. Jag menar, det finns ingen anledning att sätta en rabatt på 20% på ett sånt fint bolag som Investor. Där du får liksom professionell förvaltning till nästan inga kostnader och en otroligt spännande onoterad portfölj också.
Och aktien är upp 37% sen årsskiftet här då. Tiden går fort när man har roligt. Vi har 4 innehav kvar. Jag tänker att vi kan fokusera kanske mer på 2 av dem lite kort. Kambi kom ju inte med i portföljen, men vi har ju ändå kommit in på lite grann den här kallduschen under sommaren. Däremot så kom Kindred med i portföljen här. Ett bolag som har nästan dubblats sen årsskiftet. Peter, vad är caset? Vad är det som gjort att de har letat sig in i portföljen?
Ja, Kindred har ju varit våran favorit bland operatörerna i spelsektorn länge, tillsammans med Enlabsvis, men de har varit uppköpta nu då, så att valet var enkelt där. Det är Kindred som är, nu är Kindred ganska billig också. De har haft ett väldigt bra år, det handlas runt 8 gånger EV/EBIT. Du har kvalitet i ledningen med Henrik Tjärnström, du har en geografisk fördelning med ganska bred, du har väldigt stor erfarenhet av reglerade marknader, så att man är väl rustad och kan hantera nya regleringar som har ställt till det då för till exempel Leo Vegas. Du har 50-50 kasin och sportspel. Man gör löpande förvärv. Det är egentligen bara kvalitet rakt igenom till en billig prislapp. De är på vägen i USA också. Jag har ju förluster där ännu, så att det tynger faktiskt resultatet. Men på sikt så kommer det där såklart att bli en bra marknad för Kindred också, tror vi.
Så en aktie som ändå nästan har dubblerat sen årsskiftet har trots det blivit billig och har uppenbarligen lockat och kommit in i den här portföljen. Från Kindred till eran favorit, har vi lovat att ni ska få komma in på. Jag och Johanna, nu lutar vi oss bak. Vi säger SBB och sen så säger ni vad då?
Ja, alltså SBB är ju som sagt, för den som läser Börsveckan regelbundet, så är det inget... så att säga, det är ganska känt att vi har gillat SBB de senaste åren, och vi tycker fortfarande att det finns väldigt mycket kvar att göra för SBB. Bolaget växer ju väldigt starkt, men de gör det på ett behärskat sätt, tycker jag. Så även om aktien är upp 60% i år och tillhörde en av vinnarna i fjol när man tittar på fastighetssektorn ensamt då, så ser vi fortsatt en väldigt fin uppsida. Och det baseras på resultatet de presterar och det faktum att den operativa risken minskar för varje tillväxtinitiativ de gör. Alltså ju fler fastigheter, desto lägre operativ risk. Men också att balansräkningen har stärkts jämfört med hur det såg ut för 1 år sedan. Och det är något man kanske missar i all hast när man pratar om SBB, men vi ser mindre risk även i det finansiella, trots att bolaget har växt otroligt starkt. Och den kombinationen gillar vi, och analysen är ganska enkel. Vi ser framför oss att bolagets förvaltningsdel kan generera en intjäning runt 2,50 kronor per aktie mot slutet av det här året. De ligger och taktar någonstans kring 2,2, så det är ingen jätteoffensiv prognos. Och vi menar också att den stabiliteten som bolaget har med 9-årskontrakt och samhällsfastigheter, och det är liksom äldreboenden och bostäder och så vidare, det betingar ett ganska högt, en hög vinstmultipel. Så att om man bara antar att man lägger in en multipel på sig någonstans kring 20 gånger för den här förvaltningsdelen, så har du ungefär dagens börsvärde, 50 kronor. Den står väl där omkring någonstans. Men det som är charmen då, då får du tre andra intäktsben på köpet. Du får ett transaktionsteam som genererar väldigt god avkastning, har gjort det i flera år. Och du får framförallt fastighetsutvecklingsdelen, alltså byggrättsportföljerna. SBB har ju seglat upp som Nordens största aktör nu med flest byggrätter. i portföljen och har faktiskt seglat om JM bland annat och norska Åbos tror jag de heter. Så hela den delen, de tre intäktsbenen får man på köpet. De har, det tredje är ju renoveringar utav befintliga hyresrätter då, där man så att säga går in och renoverar när det sker en utflyttning. Man kan höja hyresnivåerna på det sättet, lite likt Hembla, Victoria Park och så vidare. Så att sammantaget en väldigt fin underliggande tillväxt till multipla som vi anser är ganska snutt på modesta men liksom hyfsat låga för den typen av stabila intäkter.
Och sist men inte minst kan man väl också säga att de två avslutande bolagen som är med i portföljen här också är Prevas och Svedberg. De fick inte så mycket airtime, men om ni har ett ord, en mening att säga om dem, Max?
Ja, men Prevas är en av få IT-konsulter kvar. Vi gör ju en special varje år, men det blir svårare och svårare för de blir utköpta tidsomtens. Prevas har då själv varit ett stort förvärv och har efter många års ökenvandring bytt vd. Johan Strid gör ett jättebra jobb där. Har fått upp marginalen rejält. Värderingen är runt EV-EBIT 11 och man kommer kunna trimma marginalen fortsatt lite till samtidigt som man växer några procentenheter. Så att ett bra val i sektorn.
Förtjänar en plats i portföljen. Sist men inte minst Svedbergs. Mm. Den ser man varje morgon när man tar sig en morgondusch.
Ja, men precis. Också på temat lite grann heminredning och hemmafix och så vidare. En aktör som har genererat väldigt bra siffror här senaste året och gjorde ett spännande förvärv i danska Kassö i december förra året. Vi trodde det var så pass bra att vi trodde inte det var sant för de multiplarna som Svedbergs betalade. Och dessutom i Danmark. Jag menar, hur många bra danska affärer har de svenska börsbolagen gjort genom åren? Men det har faktiskt visat sig vara väldigt hittills så levererar Kassö otrolig fin vinsttillväxt, väldigt fina marginaler. Så att, kortfattat, låga multiplar, ungefär 10 gånger justerat för nettoskulden. Och här får vi en option också i form av utökade samarbeten med bostadsutvecklare som Bonava och alla andra aktörer. Och det har vi lagt in som en slags option i kalkylen. Det räknar vi inte riktigt med, men där tar bolaget steg framåt och vi räknar på väldigt försiktiga prognoser och ändå får vi det till ungefär 10 gånger vinsten. Och det kanske är för lågt helt enkelt för att avstå. Så tycker vi i alla fall.
Spännande. Vilken duvning det här har varit, Johanna. Nu känner jag att börshösten är igång.
Ja, men jag med. Jättematnyttigt och intressant avsnitt där jag fick massa nya idéer till min personliga portfölj. Så tusen tack för att ni gästade. Superroligt.
Tack så mycket.
Kul att vara här.
Och stort tack för att du lyssnade på det här.